26 juli 2000. Flygplanskrasch utanför Paris.
God kväll. Ett Concorde-plan från Air France störtade strax efter starten från Charles de Gaulle-flygplatsen i Paris för en dryg timme sedan. 109 människor tros ha omkommit.
Air France-planet fattade enligt ögonvittnen eld i luften strax efter starten från Charles de Gaulle-flygplatsen. Det störtade sedan in i ett hotell i den lilla orten Gonesse, strax norr om Paris. Enligt de senaste uppgifterna kan en person ha överlevt kraschen. Ombord på planet fanns 109 personer inklusive besättning. Concorde-planet var chartrat av den tyska resebyrån Deilmann och de tyska turisterna ombord var på väg till ett kryssningsfartyg i New York. Enligt fransk radio dog även 4 personer på hotellet. Och rapporter på fransk TV säger att Concorde-planet verkar ha svårt att lyfta till rätt höjd. Den första olyckan med det fransk-brittiska överljudsplanet sedan det togs i drift för 21 år sedan.
Lunchekot. Motorhaveri kan ha orsakat flygolyckan utanför Paris. I studion Berit Nygren och Tobias Krus.
Alla flygningar med Concorde-plan från Paris ställs in tills innehållet i det förolyckade planets svarta låda har analyserats. Det meddelade den franska regeringen idag. Dödssiffran är alltjämt 113, varav de 109 personerna ombord och 4 personer på marken. Röjningsarbetet efter olyckan fortsätter samtidigt som anhöriga har börjat anlända till Paris.
Igår vinkade de av släktingar som skulle fara på drömsemester. Idag får de själva resa till Paris för att försöka ta reda på om det överhuvudtaget finns några spår av deras föräldrar, äkta makar eller syskon. En krisgrupp på över 100 personer med psykologer och sköterskor tar emot dem på Charles de Gaulle-flygplatsen. De allra flesta kommer från Tyskland. 96 av de 100 omkomna passagerarna var tyskar. Och att stötta de anhöriga är den främsta uppgiften idag på Charles de Gaulle-flygplatsen. Den tyska regeringen har lovat att svara för transporterna till Paris. Men samordningen tar tid eftersom de anhöriga kommer från ett 10-tal olika städer i Tyskland. Enligt den tyska transportministern så bör omkring 80 av de omkomna kunna identifieras idag, medan svårigheterna är betydligt större för de övriga passagerarna. Concorde-planet slogs bokstavligen i spillror vid kraschen igår eftermiddag. En polisman som deltog i röjningsarbetet säger till nyhetsbyrån AFP att de största vrakdelarna bara var omkring 1,5 meter. Röjningsarbetet har fortsatt idag under förmiddagen och man har också börjat analysera innehållet i Concordens svarta låda som hittades i natt. Mycket tyder på ett motorhaveri. Bilder som togs när planet just lyft visar hur stora eldkvastar slår ut från motorerna. Flera ögonvittnen uppger också att de har hört flera explosioner och att motorljudet var starkare än normalt. Delar av motorerna har också hittats på startbanan på Charles de Gaulle-flygplatsen. En expert som anlitas av franska domstolar vid flygplanshaverier säger idag till den franska radion att det är uteslutet att Concorde-haveriet igår skulle ha något samband med de sprickor på flygplansvingarna som man tidigare har upptäckt. Alla flygningar med Concorde från Paris ska tills vidare ställas in, sa den franska transportministern idag. Men han tillade också att hans tilltro till Concorde-projektet inte har rubbats och att han utgår från att trafiken återupptas när olycksorsaken är klarlagd. Ingmarie Froman, Paris.
British Airways däremot, kan vi tillägga, återupptog i förmiddag sina flygningar mellan London och New York.
Fredsförhandlingarna mellan Israels premiärminister och palestinska presidenten i USA misslyckades. Här är den 27 juli 2000.
I arabvärlden har stödet för Yasser Arafat ökat efter sammanbrottet igår i fredsförhandlingarna om Mellanöstern. Det första tecknet på det fick Arafat under ett möte i Egypten efter återkomsten från USA.
Egyptens president Hosni Mubarak mötte idag Yasser Arafat i Alexandria på den palestinske ledarens väg hem mot Gaza. Där ska ledaren senare tas emot som en fredens och krigets hjälte. Under de 15 dagar förhandlingarna pågått i Camp David har Arafat dagligen talat i telefon med Mubarak. Trots att Egypten och Jordanien har egna fredsavtal med Israel så är relationerna mer än komplicerade. Den egyptiska pressen har under förhandlingarna tecknat en mörk bild av utsikterna till framgång. Från hemmafronten har Arafat fått stöd. Demonstranter i Gaza och på Västbanken har riktat sin vrede mot Israel. Det enda som finns nu är väpnad kamp, heter det. Och den oförsonliga inställningen har också kommit från den islamiska Hamas-rörelsen vars ledare Ahmed Yassin förklarat att det enda språk Israel förstår är våld. Bland extrema israeler är glädjen minst lika stor. Judiska ortodoxa har dagligen demonstrerat mot varje eftergift från Baraks sida. Särskilt när det gäller Jerusalem men också frågan om att ge tillbaka mer av Västbanken och Gaza. I de officiella uttalandena från palestinsk och israelisk sida heter det dock att förhandlingarna kommer att fortsätta och att samtalen ändå burit frukt. Men risken finns för upptrappat våld. I Gaza och på Västbanken har Arafats fattarrörelse tränat ungdomar militärt för en framtida konflikt med bosättarna. Och Israels militär har gjort samma sak med bosättarna som utrustats med fler handeldvapen och tränat sig att försvara sig vid en eventuell attack. Idag har Israels armé förstärkt sina positioner i Gaza och på Västbanken och förbereder sig på nya våldsutbrott. Maria Persson Lövgren, Kairo.
Diskotekbranden i Göteborg 1998 i hovrätten. Idag har vi den 27 juli 2000.
Idag inleddes i hovrätten rättegången om diskotekbranden i Göteborg. De fyra män som i tingsrätten fälldes för att ha orsakat 63 människors död har överklagat domarna. Också chefsåklagare Ulf Norén har överklagat. Och i hovrätten krävde han idag strängare straff.
Min inställning är den att samtliga ändringsyrkande bestrides. Och utöver det så yrkas anslutningsvis att hovrätten ådömer samtliga en längre frihetsberövande påföljd än den underrätten har utmätt.
Både åklagaren och en lång rad av målsägarna vill alltså ha längre straff än vad tingsrätten dömde ut. Då en av de åtalade fick 8 års fängelse, 2 fick 6 år och den fjärde 3 år sluten ungdomsvård. De tilltalade krävde däremot inledningen genom sina advokater att helt frias från grov mordbrand eller åtminstone få kortare straff. Rättegången har sedan fortsatt med åklagarens sakframställan som inte skiljer sig på någon punkt från vad som presenterades i tingsrätten. En berättelse om vad som ledde fram till katastrofen som kostade 63 unga människor livet och hur man efter mer än ett års utredande till sist lyckades ringa in de fyra nu åtalade. Till skillnad mot tingsrättsförhandlingarna har intresset för rättegången så här långt varit lågt. Bara ett 50-tal personer finns i den stora salen för målsägande med plats för 600 och till och med huvudsalen gapar platser tomma. En av de som ändå kom idag det var Sohar Hersi, diskjockey på festen och själv skadad vid branden.
Hade mina kompisar som omkommit och de hade överlevt och jag hade omkommit så tror jag de hade varit här för min skull. Så det är den enda anledningen.
Var du här vid tingsrättsförhandlingen också?
Nej, det var inte. Jag var bortrest, jag var borta i torg och så. Så jag följde rättegången genom internet mestadels.
Vad är det du hoppas på att få höra eller se här under de här rättegångsdagarna då?
Nej, jag skulle bara vilja se killarna i ögonen och dela allt. Det är nog det enda.
Du var alltså diskjockey den här kvällen. Din kollega Robert, han dog under branden. Vad är det för känslor du har nu då ett par år efteråt?
Jag saknar som alla andra. Ja, det är faktiskt inte så stora känslor. Så det är hänt är hänt. Det är bara gå vidare nu.
Sohar Hersi, en av få åhörare vid brandrättegången i hovrätten idag. Reporter Daniel Lundqvist.
–28 juli 2000, om flygkraschen utanför Paris.
–Oj, det. Ja, den första undersökningen av den störtade Concordens färdskrivare, den så kallade svarta lådan, är klar. 113 människor omkom när planet störtade i tisdags utanför Paris. Och den franska haverikommissionen säger nu att planet hade problem med båda motorerna på vänster sida och dessutom var det fel på landningsstället här i Paris.
Det var besättningen som rapporterade till flygledartornet att planets landningsställ inte fälldes in, avslöjas i en kort kommuniké från haverikommissionen som offentliggjordes här i Paris på torsdagskvällen. Rester av gummidäck har hittats på startbanan på Charles de Gaulle-flygplatsen och utredarna har funnit vrakdelar längs planets hela färdväg enligt kommunikén. Haverikommissionen svarar för den tekniska utredningen av Concorde-olyckan och man redogör också i sin allra första kommuniké för egendomligheter i ytterligare en av planets motorer. Analysen av planets svarta låda har redan visat att motor nummer 2 på vänster sida var ur funktion när planet skulle lyfta. Nu har man också upptäckt att indikationerna på till exempel varvtal och bränsleförbrukning för motor nummer 1 har varierat oförklarligt mycket under de 2 minuter som planet hann vara i rörelse. Efter en minuts färd upp i luften så faller utslagen för motor nummer 1 drastiskt. Planet viker sig kraftigt åt vänster och störtar. Enligt haverikommissionen är det än så länge omöjligt att avgöra om de här senaste variationerna hade åstadkommits av besättningen eller om det finns någon annan förklaring. Haverikommissionen påpekar också att utredningsarbetet bara har påbörjats. Man vet nu vad svarta lådan innehåller, men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser, säger man. En första preliminär rapport om Concorde-olyckan som krävde 113 liv väntas i slutet av augusti. Ingmarie Froman, Paris.
Juli 2000. Apropå senaste översvämningarna i Dalarna och södra Norrland så påstår nu vetenskapsmän att det är en del av framtiden vi kommer att få leva med. Statsminister Göran Persson intervjuas.
God kväll. Statsminister Göran Persson lovade idag att de kommuner som drabbas av översvämningarna ska få 100 miljoner kronor. Men privatpersoner får inget av staten.
Ofta är det kommuner som redan tidigare är fattiga och som har haft en lång rad av år av motgångar. Därför sätter vi av 100 miljoner kronor som kommunerna kan söka för att hantera sin egen situation och för att på så sätt kunna vara ett bättre stöd till enskilda också i kommunerna. Men jag vill understryka där att relationen mellan den enskilda och kommunen är ganska hårt lagreglerad. Så att det är i huvudsak så att de enskilda säkert blir hänvisade till försäkringsbolagen.
Idag framträdde statsministern för första gången efter sin semester. Och en stor del av presskonferensen kommer att handla om sommarens översvämningar och varför han inte tagit sig tid att besöka de drabbade kommunerna.
I och för sig så tycker jag att det är naturligt att statsministern finns i sådana sammanhang. Å andra sidan, det var just under den lilla period på året som jag var ledig och var mycket, mycket långt borta från Sverige. Och dessutom med ersättare som är fullgoda, det är ett lag i regeringen där någon går in när någon är borta. Och jag försäkrade mig om att allt sköttes på bästa sätt och gjorde den bedömningen att jag skulle fullfölja min ledighet.
Kungen kom ju dit i alla fall. Borde inte du också kunna gjort det då?
Jag vet inte var han befanns någonstans. Jag vet inte hur han gör bedömningen om sin situation. Men jag sätter värde på att han gjorde det. Och kan bara konstatera att jag hade en annan situation.
Vissa experter fruktar nu att det blir allt vanligare med översvämningar i Sverige i framtiden på grund av växthuseffekten.
Jag är orolig och växthuseffekten och den koppling som den har till det sätt som vi framförallt producerar energi på på jordklotet. Det är någonting som vi inte kan bortse ifrån. Koldioxidfrågorna, Kyoto-processen som ju ska reglera hur mycket koldioxid vi släpper ut kommer att få ökad aktualitet, jag är övertygad om.
Statsministern bekräftade också att det blir en översyn av vattendomarna som reglerar hur kraftbolagen får släppa ut vatten från sina dammar.
Det är ofta väldigt gamla vattendomar som jag tror kraftföretagen sköter på ett bra sätt. Men det kan vara så att utvecklingen har sprungit ifrån domarna. Och att hitta ett sätt att se över dem utan att man får väldigt omfattande juridiska processer är någonting som vi ska titta på. Och en sån översyn kommer att göras. Liksom vi kommer att be Boverket titta på hur bygglov beviljas i närheten av den här typen av översvämningskänsliga områden.
Första augusti 2000 om passagerarfärjan Estonia.
Ja, Greg Beamis, det är ju den amerikan som tänker dyka vid Estonias vrak. Både den svenska regeringen och anhöriga till offren i katastrofen har varit kritiska till dykningarna. Och igår sa representanter för anhöriggrupper att det är få som stödjer expeditionen. Men Beamis står fast vid sitt beslut och hävdar att en majoritet av anhöriga stöder honom.
All the relatives that I've talked with, all that I've even heard about, have been 100% behind the expedition. They are in favor of it.
Alla de anhöriga jag har pratat med och som jag hört talas om står till 100% bakom expeditionen, säger Greg Beamis, och tillägger att han så sent som igår fått stöd från en anhörig organisation i Estland för sina planer. I slutet av augusti räknar han med att med hjälp av uppemot 20 medarbetare inleda dykningarna kring Estonia. Målet är att hitta sanningen, säger den drygt 70-årige miljonären Beamis. Han tror att man kommer finna bevis för att fartyget sjönk av andra anledningar än de som kommer fram i de officiella rapporterna. Vad han tror egentligen hände kan eller vill han inte svara på idag. Inte heller varför regeringen enligt honom medvetet döljer sanningen. Och Beamis förstår inte riktigt oron som regeringen och anhöriga känner inför dykningarna. Vi tänker inte röra några kroppar om vi nu skulle se några, vilket jag betvivlar, säger han. Det är mycket hemlighetsmakeri kring dykningarna. Beamis vill inte avslöja vem som finansierar dem, vad de kostar eller ens varifrån hans båt med utrustning ska starta sin färd mot platsen där Estonia förliste. Men han räknar med att arbetet kommer att ta ungefär en vecka. Och på Ekots fråga om det finns någon eller något som kan få honom att avstå, svarar han.
Oh, I don't really know. I'm afraid I can't conjecture on that.
Jag vet inte. Jag kan inte spekulera i det. Anders Ask, New York.
juli 2000. Sverige och sjukskrivningarna.
Under de senaste 3 åren har det svenska folket blivit allt sjukare och statens kostnader för sjukersättningen har fördubblats. Därtill kommer kostnaderna för sjukpensionärerna som ökat med hela 30% bara sedan förra året. Och det här är en utveckling som oroar regeringen som därför tillsatt en statlig kommitté som ska föreslå åtgärder för att få ner den allt ökade sjukfrånvaron. Och ett av utredarnas förslag är nu att man bara ska kunna vara sjukskriven under maximalt 1 års tid. Därefter ska Försäkringskassan i samråd med läkare besluta om man ska rehabiliteras, omskolas eller om man ska bli sjukpensionär.
Man ska inte kalla sjukskrivning för sjukskrivning om det i själva verket är rehabilitering. Och är det rehabilitering så ska man också som medborgare ha rätt till en ordentlig insats för den som är ansvarig för rehabilitering. I det här fallet då försäkringskassor, arbetsgivare och andra.
I utredningen föreslår man också att försäkringskassorna ska få upprätta ett slags diagnosregister för att man bättre ska kunna få en bild av orsakerna bakom ökningen av sjukskrivningarna.
Det ska finnas ett möjlighet att samköra. Vem som ska hantera det får vi återkomma till, men det ska finnas en möjlighet att få en betydligt bättre statistik än som finns idag.
Utredarna föreslår också att det är arbetsgivarna som ska stå för sjuklönen under de 2 första månaderna. På så sätt skulle man kunna minska försäkringskassornas administrativa kostnader samtidigt som man tvingar arbetsgivarna att ta ett större ansvar för sina medarbetares hälsa.
Om man får betala en större del själv så är det säkert ett incitament en morot för de som sköter sig och är lite grann av en piska för de som inte sköter sig.
Andra augusti 2000, Sverige.
Så kan vi konstatera att kronan har rasat till sin svagaste nivå på 15 år mot dollarn i handeln under natten. 9 kronor och 26 öre kostar den nu. Dollarn noterades som högst till över 9,29. Det var Ekots nyheter med August Bergqvist.
Andra augusti 2000, Tadzjikistan. Långt bort i världen.
Hårt drabbat av torkan. Där står 3 miljoner människor, eller halva befolkningen, på randen till hungersnöd. I Afghanistan har 80% av skörden förstörts av torkan.
The situation is simply very grim. What we are talking about is those who are dependent upon rain-fed agriculture.
Tidigare i veckan vädjade WFP till omvärlden om snabba donationer av mat till Tadzjikistan för att avvärja en katastrof. Och i vissa delar av regionen har det knappt regnat på 3 år. Powell, som just nu befinner sig i Tadzjikistans huvudstad Dushanbe, berättar hur han runt om på landsbygden ständigt ser den sorgliga synen av döende boskapsjordar.
What you see very sadly is livestock herders with very few livestock left.
Situationen i regionen förvärras av politiska oroligheter och i Afghanistans fall av regimens vägran av religiösa skäl att godkänna kvinnliga biståndsarbetare.
Women and children are those most affected by drought. They are most affected by civil conflict. If most of the beneficiaries are women in these kinds of societies, you need to have women working as part of your agency staff.
Kvinnor och barn drabbas hårdast av torkan och svälten. Och för att i Afghanistan kunna hjälpa dem måste vi använda oss av kvinnlig personal. Det fungerar inte med män, säger John Powell. Den fundamentalistiska islamska talibanregimens vägran att tillåta kvinnliga biståndsarbetare får nu WFP att hota att avbryta samarbetet med Afghanistan. Och Powell beskriver den nuvarande situationen som oacceptabel. Han säger att torkan och svälten hotar att leda till väldiga flyktingströmmar, främst från Afghanistan till Iran och Pakistan.
We do risk the possibility of the large scale movement of people across borders, and we would not wish to see millions of Afghans forced to leave their country in search of food.
Det var John Powell, Asienchef för FN:s livsmedelsprogram World Food Program. Reporter Nils Horner.
Andra augusti 2000. Mer om Estonia-katastrofen 1994.
God kväll. Ja, det kan bli en ny utredning om orsaken till Estonia-katastrofen. Det säger idag biträdande näringsminister Mona Sahlin inför amerikanen Greg Beamys planerade dykningar vid vraket.
Om ungefär 2 veckor är det dags. Då planerar Greg Beamys att dyka vid Estonia trots envisa protester från den svenska regeringen. Och i söndagens rapport gav Beamys sin förklaring till varför regeringen försökt hejda honom.
I think they have a hidden agenda. I don't, but I think they do.
What do you think their agenda
are? I think they want to conceal the cause of the sinking.
Det är inte sant och det är ovärdigt, tycker jag, Greg Beamys, att säga så. Estonia är ingen svensk angelägenhet till att börja med. Det handlar om Estland, Finland, Sverige och många andra länder. Alla regeringar vill se sanningen. Och därför har vi också haft en haveriutredning som inte jag finner någon anledning att ifrågasätta.
Men om Greg Beamys skulle komma med nya bevis om orsaken till katastrofen, lovar Mona Sahlin att granska uppgifterna.
Till att börja med är det lite svårt att värdera vad bevis är. När det är en person som inte vet speciellt mycket om vad han tänker göra, vilken kvalitet det har eller vilka intressen som ligger bakom. Men om han kommer upp med material som han hävdar, visar på nya bevis, då får ju Finlands, Estlands och Sveriges haverimyndigheter granska det. Och håller det måttet för en ny utredning, då får vi självfallet ta upp den diskussionen.
Den finländska kustbevakningen har tidigare sagt sig vara beredd att störa dykningarna genom att till exempel skapa svallvågor. Men det kommer inte att ske.
Jag och svenska regeringen och även kustbevakningen både i Finland och Sverige har sagt nu att vi kommer inte att göra den typen av störningar. För om Endobimis dykarlag går ner så är det ganska farligt. Jag tycker faktiskt att Estonia har krävt tillräckligt många liv som det är.
Hon anser att de anhöriga har blivit slagträn i kampen när Greg Bemis hävdar att han dyker på direkt uppmaning från anhöriga i Sverige, Finland och Estland. För även om nya dykningar får stöd finns det lika många som är emot.
Det är en ypperlig chans att reda ut många frågetecken och många konspirationsteorier som florerar ut i anhörigled och ut i samhället. Så det är mycket positivt i det. Det som är viktigt är att vi får en helt opartisk sannolik bedömning av hur haveriet gick till.
Om det ska göras en teknisk undersökning på ett bättre sätt, då tycker jag att det verkar väldigt märkligt att med hemliga pengar en amerikan ska ner och göra det. När det finns länder omkring vars stater skulle kunna göra det här på ett bättre sätt. Jag tror att det räcker nu när det är, och det är nog fler med mig som tycker att nu borde det här vara färdigt.
Tredje augusti 2000. Regnet i Västsverige.
Att det har varit regnigt i sommar har väl de flesta noterat, men nu har det också kommit siffror på det. Inte sedan man började mäta regn i Västsverige 1860 har det kommit så mycket som mellan april och juli i år, nämligen 426 mm. Det förra rekordet är från 1890, då fick man 420 mm. Och ikväll är det risk för skurar i inlandet, men det blir bättre framåt natten och vi får en solig dag på de flesta håll imorgon. I Skaraborg, Sjuhärad och inre av Halland kan det bli någon lokal åskskur. Drygt 20 grader och svag till måttlig sydvästvind imorgon.
Tredje augusti 2000. Nazismen i östra Tyskland.
I Tyskland har nazistiskt våld blossat upp på flera ställen runt om i landet under de senaste veckorna. Idag rapporteras om flera attacker mot invandrare. Värst är det i det gamla Östtyskland och vissa politiker vill nu förbjuda högerextremistiska partier. Bland den tyska allmänheten växer nu rädslan för nazisterna.
Und wenn man vielleicht mal alleine durch die Straßen geht und dann man sieht da halt ein paar, dann kriegt man natürlich Angst. Das ist ja logisch.
Tagsüber eigentlich nicht, aber abends auf jeden Fall.
Zeigen die wohl sich die Aggressivität im Wesentlichen gegen Ausländer und Ausländerinnen entlädt. Mhm. Die Leute, die jetzt hier sind, vorher gab es noch kleine gravierende physischen Übergriffe, aber ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Zeit.
Staden Belitz i östra Tyskland har blivit känd för sina våldsamma och rasistiska unga killar. Men situationen med ökat våld mot invandrare är vanlig i alla städer i det gamla Östtyskland. Ett ouppklarat bombattentat i Düsseldorf förra veckan där 6 judar skadades och flera andra våldsutbrott på sistone har orsakat stor debatt i de tyska medierna. Brotten med nazistisk koppling är kraftigt överrepresenterade i städer som Belitz, trots att det bor förhållandevis få invandrare där.
Det betyder inte mer än att vi zu unserer Hautfarbe stehen und dass wir für das Land halt alles machen würden.
Damals wo also Adolf vorher noch an der Macht war, haben alle deutsche Arbeit gehabt, alle. Das hat sich auf einmal geändert. Immer war er tot, hat sich alles geändert, schlagartig.
Östtyskarna har fått betala ett högt pris för återföreningen med väst. Östtyskarna är fattigare, har lägre utbildning och är mer arbetslösa.
Klassklyftorna har ökat och särskilt unga killar har kastats ner i passivitet och hopplöshet. Men var rötterna till deras främlingsfientlighet finns är svårt att säga. Vissa menar att problemet finns i alla generationer.
Was wir hier haben, um das mal richtig zu betonen und ausdrücklich zu sagen, ist nicht in erster Linie ein Jugendproblem. Die Jugend äußert in ihrer Art und Weise, nicht um das zu entschuldigen, um das nochmal zu unterstreichen, ja, das, was Erwachsene eh schon denken.
Helt klart är att högerextrema åsikter skrämmer i ett land där minnet av marscherande nazister och det tyska folkets skuld för förbrytelserna under andra världskriget fortfarande lever starkt. I den bayerska delstaten föreslår ledande politiker att det högerextremistiska partiet Tysklands nationaldemokratiska parti NDP ska förbjudas.
Ich fordere die Bundesregierung auf, die notwendigen Schritte zur Vorbereitung eines Verbotsantrags einzuleiten. Wir dürfen nicht zulassen, dass unter dem Schutz des Parteienprinzip neonazistisches Gedankengut und Gewalt gefördert werden.
Men andra är inte lika säkra på att det är rätt väg att gå.
Und wenn es keinen Bestand hat, dann kann der Schuss auch nach hinten losgehen und die Partei steht am Ende besser da als vorher, als jemand, der quasi einen Freispruch erster Klasse bekommen hat.
Wir halten es für besonders wichtig, dass einmal deutlicher als bisher die rechtsstaatlichen Mittel der Verfolgung angewendet werden und dass wir auf dem Gebiet der Mobilisierung der Zivilgesellschaft, der Herausbildung von Mut und Zivilcourage, dass wir da jetzt eindeutige Akzente setzen.
Och under tiden ordnar nazisterna nya möten. De kommunicerar på internet och får snabbt tag på varann dygnet runt med mobiltelefoner, vilket gör det lätt att organisera demonstrationer och våldsaktioner. Polisen säger att man tänker ta krafttag mot nazismen på internet, men nazisterna är långt före polisen på nätet.
Augusti 2000, Hiroshima, Japan.
I Hiroshima högtidlig hölls idag minnet av att det är exakt 55 år sedan det amerikanska flygvapnet fällde historiens första atombomb över den japanska staden. Hiroshima iakttar varje årsdag en tyst minut och det enda som hörs under ceremonin är klangen av en klocka. 50 000 människor deltog i högtiden.
Augusti 2000. Iran ändrar attityd mot invånarna.
Irans skolflickor ska inte längre behöva bära mörka kläder, något som varit ett påbud i mer än 20 år.
Svart eller mörk kappa ovanpå det, den svarta sjalen, chadorn som täcker hela kroppen och alltid måste hållas på plats med en hand. Men inför höstens skolstart kom nya påbud från högsta ort. Skolflickor från första klass till högstadiet ska inte längre klä sig i mörka kläder. Istället påbjuds uniformer i glada, ljusa färger. Bakom påbudet finns ett allvar. Flera läkarrapporter har visat att benskörhet ökat kraftigt bland kvinnor och drabbar allt yngre. Läkarna kopplar samman det med de mörka, täta kläderna som inte släpper in solljus och därmed ger vitaminbrist som påverkar skelettet. Dessutom har olika hudsjukdomar ökat bland kvinnor, särskilt allergier och eksem. Det ska enligt rapporterna bero på den svarta chadorn. Men kvinnor ska fortfarande vara heltäckande klädda som goda muslimer. Maria Persson Lövgren, Kairo.
Augusti 2000, Iran.
Irans andlige ledare Ayatollah Ali Khamenei hindrar idag ett försök från parlamentet att införa större pressfrihet. Parlamentet domineras sedan några månader tillbaka helt av reformvänner. De har lovat att sätta stopp för förföljelsen av tidningar och journalister i Iran. Mot sig har de det konservativa prästerskapet och Ayatollah Khamenei, som alltså idag förbjöd parlamentsledamöterna att ens diskutera frågan. Just nu så har minst 20 tidningar och tidskrifter utgivningsförbud.
Augusti 2000, Moskva.
Okay. Vi började i Rysslands huvudstad Moskva där en bomb i en gångtunnel inte långt från Kreml dödade minst 7 människor för ett par timmar sedan. Och ytterligare ett 50-tal skadades också. Misstankarna riktas redan mot tjetjenska rebeller.
Det är uppenbart att de som placerade ut bomben ville skada så många som möjligt. Bomben var utplacerad i en tunnelbanenedgång under Moskvas huvudgata Tverskaya. Och den exploderade vid 4-tiden svensk tid när eftermiddagsrusningen här i Moskva är som värst. Det var till och med 2 bomber utplacerade, men polisen lyckades desarmera den ena. Tydligen var terroristerna ute efter att även spränga en bomb när räddningspersonalen hade kommit på plats. Inget är ännu känt om vem eller vilka som placerat ut bomberna, men Moskvas borgmästare Yuri Luskov har redan pekat ut tjetjenska terrorister som skyldiga till attentatet. För snart 1 år sedan drabbades Ryssland av en bombvåg. På flera håll i landet sprängdes bostadshus och flera 100 människor dödades. Fjolårets terrorvåg var en av de viktigaste orsakerna till att Ryssland valde att anfalla Tjetjenien. Officiellt har kriget hela tiden kallats för en antiterroristoperation. Idag har kriget pågått i snart 1 år. Men terrorismen är fortfarande en verklighet för
ryssarna. 9 augusti 2000.
Och först i gårdagens explosion i Moskva.
Ja, för i Ryssland söker nu polisen efter 2 män från Kaukasusområdet som försvann i en bil efter explosionen i centrala Moskva. En explosion som krävde minst 7 människors liv och fler än 50 skadade. President Putin har personligen tagit ledningen för utredningen och försatt de ryska polis- och säkerhetsstyrkorna i högsta beredskap. I Moskva ska säkerhetsstyrkorna gå igenom alla offentliga byggnader och det blir också extra säkerhetskontroller vid in- och utfarter till Moskva. Ännu har ingen sagt sig ligga bakom dådet, men de ryska myndigheterna misstänker att det sprängattentatet utförts av tjetjenska terrorister. Den tjetjenske presidenten Aslan Maschadov säger däremot att vare sig tjetjenska styrkor eller enskilda krigsherrar har något med attentatet att göra.
Åttonde och 9 augusti 2000, Chile.
Chiles före diktator Augusto Pinochet fråntas nu den immunitet han haft som senator. Det beslutade Chiles högsta domstol som väntat idag. Och det betyder att Pinochet nu kan åtalas för de övergrepp som begicks under hans tid vid makten.
Utslaget blev som väntat. Högsta domstolen i Chile fattade sitt beslut redan för en vecka sedan, men har hållit inne med vad det blev fram till idag.
Se abre el camino de la justicia, se ensancha la posibilidad efectiva de que avancemos en un camino democrático, en definitiva porque no existen poderosos por encima de la ley y personas distintas. Ese es el gran, la gran consecuencia de sanidad para la sociedad chilena.
Högsta domstolen följde underrätten. Pinochet har ingen immunitet. Han kan ställa sin förrätta som vem som helst. Men beslutet var inte enhälligt. 6 av de 20 domarna ville inte häva immuniteten. Pinochet återvände till Chile i mars i år efter att ha hållits kvar i Storbritannien sedan i oktober 98, då Spanien krävde att han skulle utlämnas. Det slapp han, men han går alltså inte säker i Chile heller. Den senatorstitel som han en gång skaffade sig själv och som gjorde att han stod över rättvisan, den är inte längre den sköld han en gång trodde att den skulle vara.
Ja, vad får beslutet nu för betydelse egentligen?
Ja, först och främst att det har en enorm symbolisk betydelse. Alla människor i Chile, kanske också hela världen, som kämpar för demokrati, mänskliga rättigheter, ser att det går att på något sätt ändå komma åt en sån här gammal diktator. Och han har ju nu krympt från en fruktad härskare till en ganska patetisk gammal man som tvingas ta till alla trick han kan för att försöka komma undan rättvisan så småningom. Det betyder också att demokratin på sikt håller på att stärkas ordentligt i Chile.
Så det symboliska värdet har man redan uppnått alltså?
Ja.
Mm. Tror du att det blir någon rättegång någon gång mot honom?
Ja, det tror jag är hugget som stucket. Det finns starka krafter som driver på för att man ska nå en rättegång. Men det finns också stora problem. Först och främst ska han, som alla som har fyllt 70 år i Chile och Pinochet är 84, genomgå läkarundersökning. Där kan läkaren säga att han är mentalt oförmögen att vara med i en rättegång. Det motsätter han sig och hans familj. Då kan domaren kräva att han kommer in på förhör, men det kommer han också motsätta sig. Så vi ser en långvarig politisk, juridisk strid framför oss. Det kan dröja år innan någonting konkret händer i den här frågan.
Och han är gammal som sagt.
Och han är gammal, det finns många som tror att det här är inte slut förrän Pinochet dör.
Mm. Tack så länge.
I Chile har beslutet från högsta domstolen igår att upphäva den parlamentariska immuniteten för före diktatorn Augusto Pinochet gett motstridiga reaktioner. En del chilenare hävdar att det här kan öka motsättningarna i landet, andra att Chile är på väg att bli normalt.
El día 8 de agosto del año 2000 pasará la historia.
Viviana Díaz, ledare för de anhöriga till offren från åren av diktatur, kunde inte hålla tårarna tillbaka när hon talade inför jublande människor utanför presidentpalatset La Moneda i det centrala Santiago igår. Det här är den rättvisans dag vi väntat på så länge, sa hon, och vände sig upp mot den staty av Salvador Allende som nyligen rests utanför La Moneda. Röstsiffrorna i högsta domstolen, 14 mot 6, var en mer tveklös seger än vad de flesta hade väntat. Och för många är det lika med att Pinochet redan dömts. Men egentligen så är det här bara början. Nu är det domaren Juan Guzmans tur. Och hans första åtgärd kommer att vara att som lagen föreskriver begära en mental undersökning av Pinochet. Först därefter kommer han att hålla sitt första förhör med honom. Men Pinochet tänker vägra gå med på någon mentalundersökning eftersom, som hans son Marco Antonio förklarade igår, det skulle hindra honom från att försvara sig. Alltihop är en lögn framprovocerad av regeringen, sa Marco Antonio Pinochet. Men han sa också att försvaret av hans far kommer att ske i domstolen och inte någon annanstans. Och den reaktionen delades av militären. För även om cheferna för alla vapenslag omedelbart besökte Pinochet i hans hem för att visa honom sin solidaritet, så var det ingen av dem som inte accepterade domslutet, även om de inte var överens med det. Och nog tyder den allmänna reaktionen att acceptera domstolens beslut och bristen på hotfulla utfall, liksom också avsaknaden av revanschism på att Chile nu, 27 år efter militärkuppen, äntligen är på väg att på nytt bli ett normalt land. Lars Palmgren, Santiago.
Den 9 augusti 2000. Olof Palmes mord.
En 62-årig jugoslav har förhörts av svensk polis om hans eventuella inblandning i mordet på Olof Palme. Mannen fanns med i brottsutredningen redan 1987 och har ett utseende som stämmer med det signalement som gått ut över mördaren. Vid förhöret som hölls igår i Jugoslavien förnekade 62-åringen all inblandning i mordet och han hävdade att han befann sig i Montenegro vintern 1986.
Åttonde augusti 2000. Nya mord i Basken, Spanien.
I Spanien, i Basken, dödades idag en person i ett bilbombsattentat som man tror att den baskiska terrororganisationen ETA ligger bakom. Attacken kom mindre än ett dygn efter det att 4 ETA-medlemmar omkom då de sannolikt av misstag sprängde sig själva i luften, också det i Basken.
Strax efter lunchtid idag utlöstes, troligen med fjärrstyrning, en kraftig bilbomb i staden Somalia i norra Spanien. Offret, José María Corta, var en affärsman och ordförande i en regional arbetsgivarorganisation. Enligt den spanska polisen dödades Corta, som var öppet kritisk till den baskiska separatiströrelsen ETA, troligen då han parkerade bredvid en bil som var apterad med sprängmedel. Ett sätt som bär ETAs kännetecken. Och sent igår kväll i Bilbao omkom 4 personer, varav en polisen tror är en känd ETA-ledare, när bilen de färdades i av okänd anledning exploderade. Polisen misstänker att de 4 planerade att utföra ett attentat. Bara det här året har 8 mord, 2 under förra månaden, skylts på ETA. Den spanska regeringen, som kallade dagens attentat för en barbarisk handling, har sagt att det inte kan bli några förhandlingar med ETA så länge separatiströrelsen inte lämnar ifrån sig sina vapen.
Augusti 2000. Gräshoppor i Ryssland och alger i Sverige.
Volgogradområdet i Ryssland har invaderats av gräshoppor. Skörden håller på att ätas upp av miljoner gräshoppor in i en 2 mil lång svärm. En nästan biblisk hemsökelse som det ser ut. Om bönderna inte får tillräckligt med utsäde så hotas även nästa års skörd. Svärmen av vandringsgräshoppor kommer från Kazakstan, som nu anklagas för att inte ha bekämpat gräshopporna i tid. Mer om miljön. Blågröna giftalger blommar just nu i stora delar av Östersjön. Och nya studier visar att såna här algblomningar har ökat kraftigt de senaste decennierna. Vilket kan slå hårt mot torskbeståndet i Östersjön.